På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i just Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med Mitt i Göteborg. Jag heter Magnus Johansson och är redaktör på tidningen, och med mig som vanligt är Göteborgskännaren och krönikören Mattias Axelsson.
Det lät som en sån här introduktion av en host i tv-program här. Så kom jag in och förväntade mig stora applåder när jag äntrar scenen.
Det var det jag också förväntade mig.
Ja, det var härligt, klart. Ny tidning Mitt i Göteborg.
Ja,
spännande.
25 februari är det dags. En tidning om Göteborg helt enkelt. Vi har ju gjort det sen tidigare, men nu fokuserar vi. Det blir väl lite roligare, lite bättre och lite mer fokuserat på Göteborg. Kanske inte så mycket stans olika stadsdelar som det var förut. Ja, vi sitter alltså på Ostindiska ölkompaniet. Längst upp på Danska vägen.
Tror du det väl var som man börjar vid Sankt Sigfrids plan och tar sig upp till Redbergsplatsen.
Ja, så långt norr man kommer. Jag tror det är nummer 110, va?
Ja, det är jag lite osäker på just numreringen, men det är ett högt nummer vi är på i alla fall. Så att, vi är i slutet, väldigt nära Redbergsplatsen.
Precis. Och Östra kyrkogården utanför fönstret. Där sitter vi. Vid Danska vägen. Och då bör vi väl också börja med själva namnet.
Ja.
Danska vägen, varför heter denna gata just så?
Ja, alltså ska man förstå det så måste man ju som vanligt gå tillbaka i historien. Sverige och Danmark är ju de två länder förmodligen i världshistorien som har krigat flest gånger med varandra. Det beror lite på hur man räknar, förvisso. Men historien mellan Sverige och Danmark har varit väldigt, väldigt konfliktfylld. Och när Göteborg grundas i början på 1600-talet så är ju Sverige en stor makt. Sverige är ständigt indragna i krig. Vi krigar med Danmark oerhört många gånger på 1600-talet och även sedan in på 1700-talet. Göteborg omgärdas av befästningar, vi har jordvallar, murar, skanser med kanoner och så vidare. Och för att passera genom stan eller även i dess närhet så var man tvungen att betala tull. Och ibland kunde man till och med vägras passage, och i bästa fall så kunde man bli visiterad under ganska kränkande former. Och det danska riket var ju förutom det vi idag tänker som Danmark plus Halland och Skåne även Norge sedan Kalmarunionens dagar. När Kalmarunionen upplöstes på 1500-talet så blev ju Norge mer eller mindre en del av det danska riket. Så för att transportera sig från de södra delarna av Danmark till de norra delarna av Danmark, alltså Norge, så var ju de danska soldaterna eller den danska postgången tvungen att passera igenom Sverige. Och för att slippa att passera genom Göteborg, där man då var tvungen att betala tull eller ibland till och med kunde vara fast, så tog sig danska ryttare fram på den väg som låg öster om stan, alltså i Örgryte socken. Och den vägen blev sedan benämnd som Danska vägen just för att den användes av danska ryttare. Och Danska vägen finns omnämnd på 1700-talet, och det var en av de bäst underhållna landsvägarna kring Göteborg. Sen Är inte det här den enda förklaringen till att Danska vägen heter Danska vägen? Att den användes just av danskar som skulle ta sig från södra till norra delen av Danmark. Det finns också de som påstår att Danska vägen går att belägga ännu längre tillbaka i tiden och att det då var danskar som anlade själva vägen. Och att den till och med föregår Göteborg och att anledningen till att man ville resa så här långt österut, det var att man ville helt enkelt slippa Gullbergsvass och de sankmarkerna som var ner mot älven. Men Danska vägen har åtminstone kopplingar till danskar. Det vet vi med säkerhet.
Hisingen blev ju göteborgskt efter freden i Roskilde, om jag inte minns alldeles.
1658, korrekt.
Men var Norge fortfarande danskt?
Norge var ju danskt fram till freden i Kiel 1814.
Aha.
Så att det är ju först då, det har några korta månader av självständighet innan Sverige sen går in i union. Ja. Med Norge fram till 1905. Så Norge är ju danskt väldigt, väldigt länge. Och framförallt det som gör det till dans, det är att man regeras av den danska kungen.
Men har gatan alltid haft samma sträckning?
Ja, egentligen inte. Ungefär samma sträckning. Idag går den ju från Sankt Sigfridsplan upp hit till Redbergsplatsen. Förr så började den redan nere vid Underåsbro, alltså den bron som går över Mölndalsån och hela vägen upp hit till Redbergsplatsen. Den sträckte sig snarast längs det som idag kallas för Lilla Danska vägen, alltså strax lite väster om den stora danska vägen. Sen när man bygger Prästgårdsängen bland annat och lite andra förändringar under 1900-talets mitt så ändras sträckningen, men det är bara med några meter som vi pratar. Och det är också där under mitten på 1900-talet när man bygger Prästgårdsängen som Danska vägen ändrar sin karaktär ganska rejält. Det har beskrivits tidigare som en pastoral idyll. Och tittar man på kartor från det sena 1800- och det tidiga 1900-talet så är det ju verkligen landsbygd när vi kommer norr ut på Danska vägen. Alltså den delen som är precis efter Sankt Sigfridsplan.
Men om vi ändå är nere på Sankt Sigfridsplan och inte minst Örgryte gamla kyrka som står där, de platserna har ju funnits ett tag.
Ja, om du kommer på motorvägen och tittar på Örgryte gamla kyrka så ser du väldigt tydligt att det står 1748 på kyrktornet. Och det är då som dagens kyrktorn uppfördes. Man rev den gamla klockstapeln. Men det finns belägg för att det har funnits en kyrka här. Ja, men kanske så tidigt som på 1000-talet. När man gjorde en renovering på 1920-talet så hittade man rester från en gammal kyrka. Och legenden säger ju att det var helgonet Sigfrid, alltså Sankt Sigfrid, som grundade den första kyrkan här ute i Örgryte. Men dagens kyrka, den är ju då från mitten av 1700-talet. Och sen så har den genomgått ett antal restaureringar sen dess. Och Sankt Sigfrid, alltså helgonet Sigfrid, han har ju också gett namn till Sankt Sigfrids plan som är en av många platser som tillkommer under jubileumsåret 1923. För 1923, det är året efter Örgryte kommun inkorporeras helt med Göteborgs stad. Då gör man en ny stadsplan och det är givetvis Albert Liljenberg som ligger bakom den här stadsplanen. Och då var tanken att man skulle ha en stadsmässig präglad av trädrader och en bågformad villabebyggelse i öster. Och det är bara en trärad längs med kyrkogårdsmuren plus en del bebyggelse mellan Delsjövägen och Sankt Sigfridsgatan som färdigställdes av den här ursprungliga stadsplanen. Och tittar man på gamla fotografier från Sankt Sigfridsplan så kan man se att det egentligen alltid har varit det som det är idag, alltså en trafikplats som bilar kör runt och som spårvägarna kör igenom. Och vi har ju gjort avsnitt om Sankt Sigfridsplan där vi djupdyker i den platsens historia, men den kommer från tidigt 1900-tal, kyrkan har betydligt äldre historia.
Men om vi fortsätter lite snett till vänster upp med Danska vägen så har vi ju en utav stans dyraste villor, om jag inte minns alldeles fel.
Ja, här låg ursprungligen någonting som hette Biskopsvillan. Och Biskopsvillan, det var från början ett bostadshus som byggdes någon gång i början på 1800-talet. Och 1835 så överlät man huset till biskopen Carl Fredrik av Vingård. Och därav namnet Biskopsvillan. När man sedan i slutet på 1800-talet gör en stadsplan för villor längs med Getebergs äng så flyttas hela huset från Wilhelmsberg till Södra vägen 50 och blir en i raden av flera villor som låg längs med vägen, alltså längs med Södra vägen. Och när sedan Världskulturmuseet planerades och skulle byggas i början på 2000-talet, så river man och flyttar villan från Södra vägen och återuppför den i Örgryte uppe vid Arlelundsgatan. Och det ska vara Göteborgs äldsta trävilla. Men när man då flyttar den här biskopsvillan, så bestämmer sig köpman Julius Lindström, som är både kommunalpolitiker och riksdagsman, att man ska bygga en pampig villa i sten med förebild i slott i Normandie. Och det är ju verkligen, när man tittar på den här byggnaden, ett slottsliknande, ett palatsliknande byggnad. Det är oregelbundet, det är tinnar och torn, det är balkonger och det är altaner. Det ska vara 766 kvadratmeter och 22 rum, varav 6 sovrum. När man kommer in på entréplan i Wilhelmsberg, så ska det ligga ett bibliotek, ett kapprum, ett badrum, en toalett, en salong på 55 kvadrat och en matsal på 40 kvadrat med öppen spis. I kapprummet så ligger det sedan en hiss som man kan åka mellan de 4 våningarna. Och på första våningen så finns det ett master bedroom plus ett badrum med badkar i tornrummet, 4 sovrum, ett arbetsrum och en toalett. Och i bottenvåningen på den här pampiga villan så finns det både bar och vinkällare, ett stort renoverat kök, matplats, tvättstuga, badrum med jacuzzi, dusch och dubbla handfat.
Har du varit där inne?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit där inne. Och det är ju, när jag läser på om den här byggnaden, så känns det ju verkligen som en byggnad som man vill besöka. Men att köpa den skulle nog vara helt omöjligt. Eftersom om man tittar på priserna i nutid, så har vi 22 miljoner, vi har 47 miljoner, vi har 57 miljoner. Alltså det är oerhörda summor som den här villan har gått för under de senaste åren. 1969 så hotades faktiskt huset av rivning. Men då var det byggnadsingenjör Sven Nylund som köpte huset. Jag har tyvärr inte hittat vad han köpte huset för 1969. Men han räddade då det här slottet från att rivas. Och istället så har det nu då under de senaste åren sålts för tiotals miljoner kronor. Och ligger verkligen där som ett slott längs med Danska vägen.
Fast det är inget slott, även om det ser ut som ett.
Ja, det är ju inspirerat av slott från Normandie, franska slott.
Men nästa står på vägen, men det är Överås slott.
Ja, Överås slott. Det är ju nästan samtida med Wilhelmsberg. Det är i alla fall andra halvan av 1800-talet. Och det är ju en av alla de här skotska ättlingarna som har satt sin prägel på Göteborgs historia, nämligen James Dixon den yngre, som 1865 låter bygga Överås slott. Och Överås har ju fått sitt namn av ett jordbruk som låg där. Vi hade ju både Överås och Underås i Örgryte socken. Och namnet Överås, det finns belagt sedan åtminstone 1500-talet. Och redan innan själva slottet eller villan byggdes, så byggde man en park och en trädgård som har beskrivits som en av de mest storslagna trädgårdarna runt Göteborg. Uppe på berget som ligger bakom Överås slott, så finns det rester av den gamla parken som då tillhörde det här stora huset. Och på det högsta krönet så finns det en bänk i sten som är omgiven med inskriptioner i berghällarna. Och den äldsta av de här inskriptionerna ska vara från 1820. Men en av de mest intressanta, den är skriven "At this place the solar eclipse from the 28th July 1851 was observed by Great British Airy Astronomer Royal to Greenwich." Och det är alltså brittiska sällskapet som sökte en god utsiktspunkt och fann den här uppe ovanför Överås. Sen dör James Dixon 1885 och hans dotter Beatrice Dixon tar över. Sen säljs den vidare till kusinen och grosshandlaren Robert Dixon, så att den här slottet då skulle få stanna i släkten. Sen köper Göteborgs stad Överås slott 1923 och säljer den samma år till Metodistkyrkan. Och fram till 2007 så hade Metodistkyrkan sitt teologiska seminarium i huset. Och resten av marken upplät Göteborgs stad i bygget av en ny villastad, Örgryte trädgårdsstad. Och sen så har Wallenstam, som var aktiv i Betlehemskyrkan, han köpte fastigheten år 2019. Och står man här vid Överås, så kan man få en ganska konkret känsla av hur Danska vägen såg ut under 1800-talet. Det finns många villor runt omkring med trädgårdar och parker. Och de här byggnaderna, Överås och Wilhelmsberg, det är egentligen de enda som finns kvar längs med Danska vägen från det sena 1800-talet.
Men är det festlokal nu, eller?
Man kan använda det lite olika. Man kan hyra in sig där och ha bröllop till exempel. Jag vet att vi tittade på att ha det, men det var ganska dyrt att ha bröllopsfester.
fest. Från fest, ja. Bröllopsfest, det hade varit praktiskt då om man hade gift sig i Örgryte nya kyrkan som ligger ett lagom stenkast därifrån.
Ja, då kommer vi in på det sena 1800-talet igen. För 1880-talet, det präglas ju i Sverige av både industrialisering och urbanisering. Människor som flyttar från landsbygden in till Göteborg och även in till Örgryte som låg då alldeles kloss an till Göteborg. Det här gör ju att Örgryte församling växer kraftigt, vilket gör att Örgryte gamla kyrka med knappt 250 sittplatser blir för liten. Så istället så bygger man den här nya kyrkan i nygotisk stil och den invigs den 6 juli 1890 av biskop Edvard Råde som har fått Edvard Rådes väg i Bräcke uppkallat efter sig som en sträckning. Och under den period som har förflutit sedan kyrkan invigdes på 1890-talet så har man gjort ett par större renoveringar. På 30-talet, som är funkisens stora årtionde, så slätströk med både tak och väggar och målade koret rosa. På 1970-talet så gjorde man en ny renovering som gick mer i blått. Och sen har den nordtyska barockorgen byggts om i slutet av 1990-talet. Och i och med att man skulle göra en ombyggnad av den här orgen så hittade man spår av färg från den ursprungliga målningen. Och då blev målet att man skulle återställa kyrkan till sitt ursprungliga utseende på insidan. Och som jag nämnde så är den här kyrkan samtida med Örgryte trädgårdsstad som vi pratade ganska mycket om i avsnittet om Sankt Sigfrids plan. För om det är någonting som har präglat den här delen av Danska vägen förutom de här två pampiga byggnaderna Överås och Wilhelmsberg så är det ju framväxten av en villastad under det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Och då var det Bö herrgård som ägde merparten av marken runt den nya kyrkan. Och sen så grundades Bö villastad på 1890-talet och man styckade av tomterna norr om till villatomter. Sen är det i och för sig inte förrän att Örgryte inkorporerades med Göteborg 1922 som utvecklingen tar ordentlig fart i och med att man börjar också bygga radhus i området.
Efter kyrkan kommer alltså ett helt annat område än tidigare, även om den också har en kyrklig prägel med tanke på namnet Prästgårdsängen.
Yes, då lämnar vi ju Örgryte villastad och kommer till Prästgårdsängen och det är ju ett namn som förpliktigar känns det som. Eftersom Prästgårdsängen, det hör man ju på namnet att det är gamla betes- och ängsmarker som tillhörde då den gamla prästgården i Örgryte. Men idag så är ju Prästgårdsängen tre stycken skivhus som är mellan 8 och 9 våningar, sammanlagt 442 lägenheter. Men så ligger också 44 stycken envåningsbyggnader, någon serviceanrättning och en park i anslutning till Prästgårdsängen. Och redan i slutet av 1950-talet så bestämde man att man skulle börja bebygga Prästgårdsängen. För då ska man ju komma ihåg att emellan Örgryte villastad och Redbergsplatsen så var det ju i princip tomt fram till det tidiga 1900-talet. Eller egentligen fram till mitten på 1900-talet. Prästgårdsängen är ju just betes- och ängsmarker. Men i och med att det efterkrigstidens Göteborg väldigt tydligt präglas av arbetskraftsinvandring, fortsatt urbanisering, en industri som går på högvarv. Det kommer helt enkelt fler och fler människor till Göteborg, vilket innebär att man måste ha fler bostäder. Så redan i slutet på 1950-talet så finns det planer på att bygga hus i området och det är det kommunala bostadsbolaget som börjar projektera byggandet. Och sen så står hela Prästgårdsängen färdigt 1965. Det innebär alltså att Prästgårdsängen, även om det rent arkitektoniskt liknar miljonprogramsområdet, så är det rent tekniskt inte en del av miljonprogrammet. För det är ju de bostadshus som byggs mellan 1965 och 1974. Men den arkitekt som skapade skivhusen, Johan E. Tuvert, han hade en vision om att allt skulle byggas på plats. Byggmaterialet skulle vara av högsta klass. Det skulle vara stora lägenheter med ekparkett. Det skulle vara helkaklade badrum och detaljer designade av prins Sigvard Bernadotte. Och en liten rolig detalj med tanke på namnet på den gata som vi pratar om, det är ju att husen är byggda med danskt sjösten och emaljerad gråplåt och ärgad kopparplåt. Och det här är väl egentligen det enda danska som finns längs med Danska vägen, att Prästgårdsängen är byggd just i dansk sjösten. Det finns säkert någonting annat. Kanske finns någon dansk som bor på Danska vägen också.
Detta älskade material, dansk sjösten. Ja. Men efter Prästgårdsängen så skiftar ju Danska vägen karaktär igen. Och så kommer vi upp till Kära Lundsgatan.
Ja, Kära Lundsgatan, det är ju där Prästgårdsängen tar slut kan man säga. Ja. Och passerar man Kära Lundsgatan och kommer in alltså i den norra delen av Danska vägen kan man säga, så har vi först liksom en handfull hus från sent 1900-tal. Alltså de är bara några decennier gamla. Sen har vi några helt nybyggda hus mittemot Tåns kyrkogård. Men och det är innan vi kommer fram till husen som är byggda då i mitten på 1900-talet eller de första årtiondena på 1900-talet. Men för att förstå det här området, den här delen av Danska vägen, så får vi återigen då backa till det sena 1800-talet. För under 1870-talet så växer det precis söder om Östra kyrkogården och öster om Danska vägen fram en kåkbebyggelse som kallas för Körbostaden. Och det som är viktigt att komma ihåg, det är ju att det här fortfarande under det sena 1800-talet då är utanför stadsgränsen. Begravningsplatsen och Sankt Pauli kyrka och Redbergsplatsen tillhör ju Göteborg, men det som ligger söder därom tillhör ju Örgryte socken. Och det betyder att den delen där Körbostaden växer fram inte påverkas av de stadsplaner och de regleringar som gäller i en stad som ju Göteborg är. Örgryte är en socken. Och då gäller andra regler för hur man får bygga. Så därför är det ganska praktiskt att det växer fram en bebyggelse som är lite mer vildvuxen, som då har karaktären av kåkbebyggelse. Sen 1922 så blir ju dels Lunden, men också hela Örgryte socken, eller landskommun som det hade blivit då, en del av Göteborgs stad. Det är ju en av alla de här inkorporeringarna som sker under slutet på 1800- och början på 1900-talet. Och samtidigt med det så börjar man riva den här gamla kåkbebyggelsen och ersätter den med landshövdingehus längs med den Danska vägen och i Lunden. Flera av de här landshövdingehusen, de rivs i sin tur under rekordåren och ersätts av mer moderna hus. De sista träkåkarna i gamla Körbostaden och de sista träkåkarna längs med Danska vägen, de rivs på 1950- och 1960-talet. Och när vi då kommer fram till den här delen, och då är vi ju nästan i slutet på Danska vägen, då kan vi konstatera att vi har rört oss igenom en hel del olika stilepoker. Vi har ju dels den där pampiga slotten och pampiga villorna från mitten på 1800-talet i början på Danska vägen. Vi har också rekordårens bebyggelse i Prästgårdsängen. Men vi har också landshövdingehusen från det tidiga 1900-talet och efterkrigstidens lite mer moderna bebyggelse. Så Danska vägen är ju väldigt tydligt en resa genom olika stilepoker i Göteborgs historia.
Vi lämnar Körbostaden därhen och når fram till Redbergsplatset och inte minst huset vi sitter i just nu. Mm. Hur länge har detta hus funnits? Så länge jag minns i alla fall.
Ja, du är född efter 1934.
De säger det.
Ja. Även om du ser ganska gammal ut så är du... Nej, huset byggdes 1934. Och det var Göteborgs arbetarförening som uppförde det här huset. Och då var det bland annat samlingslokaler och butiker. Fram till 1971 så ska det också ha funnits en biograf här. Och idag så används den här gamla stora salen just till ölhall. Och det är ju där vi sitter och inmundiga lite smaskiga öler. Och Redbergsgården och Redbergsplatsen och Redbergslid, som den här stadsdelen som börjar här där Lunden tar slut, den har ju fått sitt namn någonstans ifrån. Och också där, på samma sätt som med Danska vägen, så finns det lite olika hypoteser om var namnet kommer ifrån. Det är en gammal plats, men det är ett relativt nytt namn. Det ska ha funnits en krogägare på 1700-talet som hette Anders Rebba, som då ska ha gett namn till Rebbas Lid, som i sin tur blev Redbergs Lid. En annan hypotes är att landeriet kallades för Redberg tidigare än så, att red eller rid då ska ha syftat på de danska ryttarna båtarna som red längs med Danska vägen. Själva namnet Redbergsplatsen, det har jag åtminstone hittat belägg för från 1883. Det är första gången som det nämns i tidningstext. Så, men Redbergslid har ju funnits längre än så, men namnet har vid sedan 1800-talets slut, och den här, det här huset som vi sitter i, det är från 1934.
Vilket landeri var det som låg här?
Det är Redbergs. Okay. Och sen så ligger även Stora och Lilla Olskroken, låg ju precis i närheten nedför backen där nere.
Ja, det fanns ju en hel del landerier här.
Ja, det kan man ju verkligen säga har präglat Göteborgs ytterområden som var på den tiden.
Jag frågade runt, för skojs skull, bland lite folk, och frågan var, vilken är Göteborgs längsta gata? Och tror det eller ej, men de flesta gissade faktiskt på Danska vägen, men det stämmer ju inte alls.
Nej, den är ju 2 kilometer lång, så den är ju en ganska imponerande sträckning. Vet du vilken som är den längsta vägen?
Hjalmar Brantingsgatan.
Ja. Ja, jag hade kunnat gissa på Karl Johansgatan, för den är också duktigt lång.
Den är också,
men Hjalmar Brantingsgatan är nog fan, den är nog faktiskt betydligt längre.
Den är en hel del längre. Men ja, om man inte nu orkar gå hela Danska vägen, så har ju vi gjort det åt er.
Mm.
Från då Örgryte gamla kyrka till Redbergsplatsen. Men vad är Danska vägen för plats idag? 2023?
Ja, det kan man ju spekulera kring. Jag la som vanligt upp frågan på sociala medier och frågade vad folk tänker när de tänker Danska vägen. Och om du skulle gissa en butik som folk förknippar med Danska vägen, en typ av en verksamhet som ligger med Danska vägen, vad tror de flesta hade svarat då?
En typ av verksamhet?
Nej, inte en typ, en specifik.
En specifik
butik som ligger på Danska vägen som folk tänkte det här var Danska vägen. Det var nästan en tredjedel av de som svarade sa just den butiken.
Colorama?
Nej, Lejonet och björnen.
Ja, just det.
Den
ligger
ju här på Danska vägen.
Det stämmer.
Och den har ju faktiskt ett ursprung sedan 1977, så det är ju en gammal butik. Sen gick ju den i konkurs 2008, men återstartades på något, jag vet inte riktigt hur de här företagssammanslagningar och liknande nystartade. Håkan Mild är ju delägare i Lejonet och björnen idag. Men det jag tyckte var lite intressant när jag frågade runt på sociala medier, det är att merparten av de som tänker Danska vägen, de tänker just den här sträckan från Redbergsplatsen och sen några 100 meter upp på. Det är det som är Danska vägen. Ja. Det som är nere vid Sankt Sigfrids plan, den delen, det är inte många som tänker på det just som Danska vägen. När vi är borta i Örgryte, Lunden, och då är det Danska vägen. När vi kommer sen in i Örgryte eller Överås, då är det inte riktigt Danska vägen längre.
Då är det dags att runda av. Jag säger det igen. Vi har gått längs hela Danska vägen och ni bör göra detsamma. 2 kilometer. Jättetrevligt.
Och vill ni se bilder så gå in på vårt Instagram-konto som heter Gator och Torg i Göteborg. Där kan ni hitta på Instagram. Eller Mitt i Göteborgs Instagram-konto ska ni också följa.
Tycker jag.
Då hörs vi en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Gator och torg i Göteborg görs i samarbete med Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.